Два месяца темноты. Я еду с мужем в автобусе.
Hon hade inte sett solen på 2 månader när hon evakuerades från de underjordiska tunnlarna under ett stålverk nu i helgen.
The first successful evacuation after so many failed attempts still came as something of a surprise.
Vittnesmålen från de civila som lyckas fly från Mariupol är brutala.
People are being buried in the streets. Shallow graves, half a meter deep at best, with some earth on top. Dead bodies all over the city.
På en kvart får du veta hur ett stålverk hamnade i centrum för kriget och hur människorna som gömmer sig där lyckas överleva. Det är tisdag den 3 maj och jag heter Fanny Härjestam. Här är dagens story från Svenska Dagbladet. Jesper Sundén, utrikesanalytiker här på Svenska Dagbladet. Nu i helgen har vi sett här hur FN har lyckats evakuera människor från underjordiska tunnlar under det här stålverket i Mariupol. Men många av dem som har varit där har ju varit där sedan februari. Alltså varför först nu?
Ja, det har ju med att göra med att Stal är den säkraste platsen i Mariupol. Under det här kriget, under de här dryga 2 månaderna, så har ju Ryssland bombarderat staden sönder och samman. Och tusentals har dödats. Så att de har ju helt enkelt varit skyddade där. Men nu börjar ju lagren av mat och förnödenheter ta slut.
Tidigare försök har misslyckats när det gäller evakueringar. Bussarna har blivit beskjutna. Har det även varit i FNs regi tidigare som man har försökt evakuera?
Nej, då har det väl mer varit överenskommelser mellan ukrainarna och ryssarna. Och det som är nytt nu är att det är FN och Internationella Röda Korset tillsammans som har lyckats få till det här. Och då har man faktiskt också haft 2 dagar av eldupphör, som är första gången sedan kriget började.
Jag nämnde en kvinna här i intro till avsnittet som har pratat med nyhetsbyrån Reuters. Hon hade tagit sig till rysskontrollerade områden inne i Ukraina. Men vart tar de evakuerade vägen sen? Vad vet vi om det?
Alltså de här nu som evakueras i FNs och Internationella Röda Korsets regi, de bussarna går till en ukrainsk kontrollerad stad. Och dessutom så har man de är tänkta att fortsätta under måndagen här. Vi vet inte ännu hur det går, men då har man också lyckats komma överens om att man ska kunna åka till ett par byar som också inte ligger så långt ifrån Mariupol.
Mm, jag ska säga att det är måndag den 2 maj när vi spelar in det här avsnittet. Och vad vet vi om de här människorna som har befunnit sig där? Vilka är det?
Ja, Under det här Azovstal finns en underjordisk stad, kan man säga. Det är byggt för att kunna stå emot en kärnvapenattack faktiskt. Och det finns ett internt kommunikationssystem. Och där så har, ja, från allra första början så var det ju, dels finns det fabriksarbetare som finns där och deras familjer som de har lyckats få dit då i början av kriget. Det finns också anhöriga till exempel de Azov-bataljonen som finns där. Det finns också människor som kommer från den stadsdel som ligger närmast stålverket, som också tog sin tillflykt dit.
Så andra boende liksom runt om i Mariupol som dras dit?
Ja, det var de som bodde närmast. Ja. Så att, och det innebär ju att det finns ju många kvinnor och barn. Det är ju inte bara också soldater förstås, men också en del fabriksarbetare.
Och vad är det för bilder som kommer ut från de här platserna? Precis som du sa, det är barn, kvinnor, många har inte sett dagsljus sedan februari.
Nej, de har ju hållit sig där nere och är ju alldeles grå och bleka och har ju haft det jättefruktansvärt svårt naturligtvis när ryssarna har bombat. Och dels med raketer, med artilleri, men på senare tid så har man ju också försökt att med sådana här enorma bomber som ska kunna gå på djupet så att säga, att nå bunkrar och så vidare. Men det här är, som jag sa tidigare, det finns tunnlar och bunkrar som är gjorda för att stå emot en kärnvapenattack. Och det är ju så att här, det har ju funnits till exempel vatten, har det funnits gott om vattenreserver eftersom man har haft vatten för att kyla ner masugnarna, och det har även funnits matförråd och andra, ja, ammunition och så vidare för soldaterna, därför att man hade en beredskap redan före den 24 februari faktiskt för det här.
Jag läste här att före kriget var det en av Europas största metallfabriker, och som du sa, det är som ett, handlar om ett enormt område, inte någon vanlig fabrik. Berätta mer, Jesper.
Ja, nej, det här är alltså stål, det byggdes på 30-talet då, och det är hela fabriken är över 10 kvadratkilometer stort, och de producerade över 4 miljoner ton stål årligen till 30-tal länder runt om i världen, och hade 11 000 anställda. Och det här är det har en enorm betydelse för dels för Ukrainas ekonomi, men också, ja, för staden, och det är så att, och som jag har varit inne på, det beskrivs som en stad under den här fabriken där man liksom har förberett för en krigssituation, därför att under andra världskriget så kom ju tyskarna och förstörde det här, och det liksom man hade i Sovjet då, så byggde man upp en sån här beredskap efter kriget, och det har ju utnyttjats väldigt väl av ukrainarna redan i, ja, två veckor före den ryska invasionen, så besökte Zelensky staden och för att inspektera Ukrainas president Volodymyr Zelensky, och för att inspektera försvarsfaciliteterna, och då kom man överens om att tillsammans med den ukrainske oligarken Rinat Akhmetov, som äger Azovstal och en massa annat också.
En
miljardär. Han var visserligen känd för att vara prorysk och har legat i konflikt med Zelensky. Han gillade inte Zelensky, men vid årsskiftet ungefär så ändrade han sig och insåg väl att det fanns en överhängande risk att ryssarna faktiskt skulle anfalla. Och då deklarerade han att Azovstal kommer aldrig producera stål under ryssarna. Så han gick med på att förvandla Azovstal till ett fort. Och då flyttades livsmedelsförråd, ammunitionsförråd och marinkåren, nationalgardet, de militära befälhavarna gjorde Azovstal till sitt högkvarter helt enkelt redan innan kriget. Så det var ju väldigt väl förberett.
Och du har ju nämnt det här, Jesper, Azov-brigaden eller Azov-bataljonen. Det är inte bara då civila som finns där nere i gången, utan också då soldater från den här brigaden. Vad vet vi om dem?
Om vi säger om vi pratar om Azov-bataljonen och det heter Azovstal det här, så kan vi bara säga att Azov, det är ju Azovska sjön som ligger här, så det är där det de har sitt namn från båda två. Och den här Azov-bataljonen, den blev ju känd 2014 när de spelade en avgörande roll för att stoppa den ryska invasionen då ryssarna försökte ju ta Mariupol redan då, och då var alltså bataljonen som hade stora inslag av högerextrema element och även nazister, de lyckades, ja, vara avgörande för att faktiskt stoppa ryssarna, så att de har ju sen dess, de är ju ganska väl sedda trots sina politiska åsikter som inte delas av särskilt många i Ukraina, så är de ändå ganska väl sedda och har mer eller mindre inkorporerats i den ukrainska militären.
Så det är de och sen är det
sen
andra
är det vanliga,
delar av ukrainska
vanliga soldater. Ja. Det är ju så att de är där och det här att Azov, om vi tänker på Azovska sjön, det är ju också Mariupols position, geografiska position vid den här Azovska sjön, gör det också till en sån oerhört viktig stad att erövra för ryssarna, för de vill ju ha en hela landvägen från de här utbrytarrepublikerna Donetsk och Luhansk till Krim, så att man kan slippa, det förenklar transporter av varor, vatten, livsmedel och så vidare visserligen byggde de en bro då, en jättelik bro, men den, det är ju väldigt krångligt. Det är otroligt mycket lättare med en landförbindelse.
Vi ser ju på nyhetsbilder hur Mariupol ser ut att vara fullständigt i ruiner, en raserad stad. Mm. Vad finns kvar av infrastruktur till exempel?
Ja, enligt ukrainska myndigheter så är det ungefär 20% max som inte är förstört av all bebyggelse i Mariupol.
Och vi har ju sett nu evakuering av ett hundratal civila hittills. Vad händer med de andra? Det finns ju en stor mängd människor kvar där nu under stålverket. Vad händer med dem?
Ja, de får ju hoppas att de ska få chansen också. Såklart.
Men det är ingenting vi vet. Finns ingenting planerat i nuläget? Hur ser det ut framåt när
det gäller evakueringarna? Det är ju tänkt då att de ska fortsätta idag måndag. Samtidigt så finns ju den här aspekten av att det är den 9 maj så ska man fira den stora segerdagen i Ryssland. Och Putin sa ju redan den 21 april faktiskt att han berömde armén för att de har lyckats ta Mariupol. Och så sa han att ja, men vi ska inte bry oss om det här Azovstal. Vi inte en fluga ska få komma ut därifrån. Vi behöver inte ta det, sa han i ett möte med Shoigu som sändes i tv. Och i själva verket så har de ända sedan dess försökt att ta, de försöker gå in i den här anläggningen och ta det, därför att de vill kunna säga på segerdagen den 9 maj att vi har tagit hela Mariupol, vi har tagit hela den här landsträckan.
Men Jesper, det här som Ryssland kallar segerdagen, vad är det för dag?
Jo, 1945 den 8 maj efter 23-tiden på kvällen så kapitulerade Tyskland och kriget i Europa var över. Och rysk tid då så var det ju den 9 maj. Och därför efter andra världskriget så byggde Stalin upp en kult kring segern i det stora fosterländska kriget, som man kallar det. Och det var ju vid sidan av första maj-demonstrationerna och liksom en av de största dagarna i Sovjet. Men efter Sovjets fall och under Putin framför allt, han har ju velat bygga på nationalismen, nu finns ju första maj inte kvar längre, man firar inte längre arbetarnas dag. Så då är ju liksom 9 maj, det är liksom det är ensamt kvar som den stora liksom dagen man paraderar, man visar upp alla militärer, man liksom, det liknar lite första gamla kommunistiska första maj i Moskva. Så att, och i år så finns det ju redan, man har sett bilder, de planerar militär uppvisning liksom. Styrka och faktum är, det ser ganska fascistiskt ut, det man har sett av vad de planerar.
Just då, när vi spelar in det här är det knappt en vecka kvar dit. Kan man säga då att det som är framför oss här några dagar är liksom av väldigt stor betydelse för Ryssland? Har Mariupol en särskild roll att spela här inför den där dagen?
Ja, de kommer göra allt för att ta det här. Och de kommer nog ta till ännu grövre bomber för att försöka, många fruktar ju att de även kommer använda kemiska vapen för att försöka gasa ut de som är kvar. Det kan bli otäckt.
Tack så mycket Jesper Sundén för att du var med i Dagens Story.
Tack.
Du har lyssnat på Dagens Story från Svenska Dagbladet. Vi som gjorde programmet idag är producent Elin Romigliotto, redaktör Erika Hallhagen och jag heter Fanny Härjestam. Vill du kontakta oss så mejla till dagensstory@svd.se. Klippen idag kom från BBC och Al Jazeera.